Fantastisk inledning och start och fantastiskt att vara här och få dela den här högtiden med er som upptakt på vår stora internationella insamlingsperiod Tänd ett ljus. Texterna för idag, andra söndagen i advent, är alla såna där också helt fantastiska texter. Varenda text skulle kunna vara ett tema för en hel vecka. Och det är som att de är skrivna precis rakt in i den tid vi är i just nu. Den här andra adventssöndagen som vi är mitt i, den handlar om Guds rike. Och Jesus som liknar himmelriket vid ett litet korn. Det minsta av alla korn som växer till ett stort träd. Eller som den där surdegen som en kvinna bakar in i mjöl så att brödet blir syrat. Jag fick vara med om en liten miniretreat precis nu i helgen. För kyrkostyrelsen var samlad på Örestrand i Höganäs. Och det var regional kyrkoledare Charlotte Thorup som var med kyrkostyrelsen och ledde oss i en slags liten retreat. Och hon talade om just Guds rike och himlen på ett sätt som jag inte hört någon tala på länge. Hon sa att vi tänker kalenderår och verksamhetsår och vi lever hela tiden i det här liksom årscykeln och år läggs till år och det rullar på och det går snabbare och snabbare oftast i alla fall så ju äldre vi blir. Och det kan också vara svårt att säga sådär liksom, när börjar ett nytt år? Är det på hösten eller är det på nyår? Ja, vi lever i alla fall i det här år på år på år på år. Men för Gud finns inte tiden eller åren på det där sättet, sa hon. För Gud är dåtid, nutid och framtid sammantvinnat. Det som hände när Gud skapade världen, när Jesus föddes i ett stall i Betlehem, när Jesus red in i Jerusalem, när Jesus talade om Guds rike, när Jesus dog och uppstod, när Jesus kommer tillbaka i härlighet, det händer nu. Allt det som hände då händer nu och är sant precis nu. Vi firar inte en historia. Vi tror inte på ett då. Vi refererar inte bara minnen. Utan vi tror på ett nu. Och att det som står i Bibeln är sant nu. Och vi tror att en gång kommer himmelriket i sin fullhet. När år inte längre läggs till år. Sådär bara år efter år efter år. Utan vi går vidare. Och när vi liksom får förstå, det var så här det var tänkt. Det var så här det var menat. När det inte längre finns ondska, egoism, rädsla, hunger, sjukdom, oro, förtryck, ISIS, ensamhet. När allt blir annorlunda. Men inte så annorlunda att vi inte känner igen. Sa hon. Det kommer mer att bli som ett slags jaha, det var så här det var menat. Det var så här det skulle vara. Det var det så här det skulle kännas. När allt sätts på sin rätta plats. När allt passar in. När allt blir helt. När det blir fred. Svärd blir till plogbillar. När alla ska sitta under sina vinstockar och fikonträd. Ingen ska hota någon annan, som det står i GT-texterna för idag. Godhet och trofasthet ska mötas. Fred och rättvisa omfamnar varann. Och så träffade jag en ung tjej från Libanon i veckan som gick. Hon var 25 år och hette Mira, eller heter Mira. Hon jobbar i IT-branschen, ett muslimskt företag, sa hon. Själv var hon kristen och engagerad i den ortodoxa kyrkan. Hon var med på den internationella fredskonferens som Ekumeniakyrkan var medarrangör till, som precis hölls på Sigtuna. Det var kyrkoledare och fredsaktivister från hela världen som kom till Sigtuna just. Och det var kyrkornas världsråd som stod som huvudarrangör. Kyrkornas världsråd är ungefär som kyrkornas FN, kan man säga. Det bildades ungefär samtidigt och var på många sätt ett svar på andra världskriget. Det får aldrig mer bli krig. Nu måste vi verkligen som kristna visa att vi kan vara ett så att världen kan tro. Så föddes den. Och idag är det ungefär en fjärdedel, 500 miljoner av världens kristna som är medlemmar i kyrkornas världsråd. Katolska kyrkan finns också med på ett sätt med sina 1 miljard medlemmar. I alla fall, alla vi då, 500 miljoner kristna, vi har bestämt oss för att vi ska gå en slags fredens och rättvisans pilgrimsvandring just nu. Exakt hur det ser ut, det kan man inte avgöra här uppe eller långt borta eller ens i Sigtuna. Det måste man fundera över lokalt. Men det handlar om fred i bred mening. Shalom-tanken i Bibeln översätter och beskriver bäst vad det handlar om. Shalom, fred. Fred hemma, i familjen, i samhället, i kyrkan. Fred på marknaden. Ekonomisk rättvisa. Fred mellan folken, alltså icke-krig. Inte längre krig, fred. Och fred med skapelsen, miljöfrågorna. Och vi har enats om det. För mig på ett ganska oväntat sätt. Jag trodde inte att det skulle vara så självklart att den här liksom rådsförsamlingen som bestämmer liksom vad kyrkorna ska satsa på så enkelt skulle enas om att det är detta som vi måste fokusera på nu. Men så gick det till när vi beslutade om det här för ett antal år sedan. Den ena efter den andra, från Nordafrika, från Sydamerika, från Mellanöstern, från, ställde sig upp och sa, det är detta som är evangeliets huvudärende. Och det är detta som världen behöver mer än allt annat. Våra barn tvingas på flykt. Vi lever i skyddsrum, i ständig skräck. Våra kristna förföljs runt om i världen. Förföljelse, hot, våld, krig. Det måste vara fred som vi satsar på. Och fred är evangeliets huvudärende. Jesus är fredsfursten som rider in, inte på en stridshäst utan på en åsna. Jesus är den som tvättar lärjungarnas fötter. Och Jesus är den som snart föds i ett stall som ett litet människobarn. Jesus som är vår fred, som det står i Efesierbrevet 2:14. Och evangeliet börjar ju med änglarna som sjunger om ära i Gud åt höjden och fred på jorden åt människorna. Och stallet med stjärnan över är berättelsen som förändrade allt. Alla villkor, före och efter. Och igen då. Det är inte bara en berättelse om det som hände då. utan det händer nu. Nu är fredsfursten här och vill ge fred och frid åt oss som vi kan bära vidare åt andra. Så det var sånt där vi pratade om när vi möttes till den här fredskonferensen i veckan. Vad det betyder att också försöka omsätta det här budskapet i praktisk handling. Vad betyder det? När man är livrädd för att de ska komma nära, närma sig förföljarna, förtryckarna, utrotarna, när man står där och är beredd att packa ihop det sista man har och fly. Och på plats var bland annat en Hannes Siebert från just Syrien. En internationellt anlitad fredsförhandlare som ofta verkar som rådgivare till olika regeringar och statschefer runt om i världen. Och nu var det just Syrien och Mellanöstern han talade om och ville lyfta fram. Och han sa att hans roll är att på knä, alltså i bön, vara en generator för hopp. Jag vet inte hur man bäst översätter generator, om det är generator, men det var vad han sa. Underlättare för hopp. På knä i bön och sen gå ut och vara en hoppets bärare. Det är inte kört. Och när hans föreläsning var slut så var det just då Mira, hon 25-åringen från Libanon, som tog ordet. Hon talade i normal samtalston, men hennes ord blev som ett rop som ekade över hela rummet. Vi har 1 miljon flyktingar i Libanon, sa hon. Ropade hon. Vi som har en befolkning på 2,5 miljon. Vi känner oss maktlösa. Kan inte världen göra mer? Kan inte ni göra mer? Gör något. Han tittade upp. Nu läser jag ifrån Lukas. Lite innan dagens predikotext. Han tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han, sannoliken den där änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. När några talade om templet och hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sa han, allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner. Då frågade de honom, mästare, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar? Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havens och vågornas stån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, räta på ryggen. Räta på er. Lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Amen. Kanske någon mer än jag har kluvna känslor. Vi har hört lite om barndomens erfarenheter och tidigare erfarenheter och sådär. Kanske någon mer än jag har kluvna minnen av och tankar inför det här med Guds rikes ankomst. Barndomens predikningar var inte alltid räta på huvudet befrielsens dag närmar sig. Jag minns att jag hade svårt att somna ibland. Pappa, jag längtar inte till himlen. Jag längtar inte till gator av guld. Jag vill vara här med dig och mamma och mina systrar. Som tur var hade jag väldigt förståndiga föräldrar. Som förstod och inte blåsa på rädsla. Utan lugna. Det kommer att bli bra. Var inte rädd. Allt kommer att bli bra. Och jag tror att det är den viktigaste grundbulten jag har tagit med mig. Troligen predikar jag endast om detta varenda predikan. Var inte rädd. Gud är kärlek. 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 Gud är den som håller hela tillvaron från början till dess slut i sin hand. Och som säger mina ord skall aldrig förgå. Det finns en destruktion som står emot Gud. Det vet vi. Men destruktionen är inte Gud. Gud är kärlek. Och visa vem Gud är i Jesus. Som snart föds i Betlehem. Så vad handlar texterna om idag? De handlar om att vi ska räta på ryggen. Vår befrielse närmar sig. Var frimodiga. Och var inte rädda. Vi kristna, vi ska ligga på knä, be och vara generatorer av hopp. Så vad ska vi kristna göra? Vi måste fortsätta tro på människans möjlighet att förenas med Gud. Och att hon kan älska sin nästa. Vad handlar texten om idag? Om att räta på ryggen. Lita på att befrielsens dag närmar sig. Men att vara en hoppets generator betyder ju inte att vi bara ska ligga på knä och be. Vi ska gå ut i världen och bära frukt. Och jag tänker på Mira igen. Och på hennes fråga. Och att ett svar faktiskt är det vi gör som kyrkor runt om i världen när vi samverkar i mission. När vi arbetar med akut katastrofbistånd, med långsiktigt förändringsarbete, när vi bedriver sjukvård, utbildning, alfabetiseringsprocess är när vi sänder våra missionärer. Som fredsbärare, hoppbärare och som ekumeniakyrka är vi ju med i detta arbete. Och jag tänker på Mira då särskilt och är glad över att vi stödjer Fellowship of Middle East Evangelical Churches som bland annat utgår från Beirut. De arbetar med flyktingar och har bland annat kontakter i norra Irak. Jag tänker på Mira och är glad att vi samverkar med Evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon. Som fortsätter sitt oförtrutna arbete bland krigsflyktingar inne i Syrien. Och sen förra årets insamling när vi började den i Ekumeniakyrkan så har de kunnat distribuera tusentals matpaket som har gjort att människor i alla fall, har kunnat bo kvar i områden där det inte längre finns mat att köpa. Och precis nu så gör vi tillsammans med Evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon, NESSL. En satsning på just el och värme. Tänd ett ljus. Ni visar den här. Vi har många andra projekt och arbeten i våra 27 länder som vi samverkar i. I Nicaragua, i Kongoländerna, i Indien, i Pakistan, i Liberia. Men just för Miras skull så tänker jag på Libanon och Syrien och den satsningen vi har just där. När inte elförsörjningen fungerar i Syrien så använder man sig av dieseldrivna elgeneratorer. Och trots att det är svårt att få fram el och värme så har kyrkan en bra lokal distribution och nödhjälp genom 17 olika lokala centra inne i Syrien. Och det är kyrkoförsamlingar som blir som sambandscentraler där. För material, mat, förnödenheter som man för in via Libanon. Och dit kan man komma och hämta mat, paket, hyresbidrag, bränslekuponger och få samtal och rådgivning. Och samtidigt så stannar ju då kyrkornas pastorer och medarbetare kvar. Och de reser runt in i Syrien för uppmuntran, nyhetsförmedling, hopp, bön, tröst. Ge inte upp. Vår tro är starkare än all världens fasor. Ge inte upp. Befrielsens dag närmar sig. Var inte rädda. Och det är för de där människorna som trots våld, hot, terror väljer att bo kvar och som inte ger upp som vi tänder extra mycket ljus. Det är för de som väljer att bo kvar, att de ska kunna värma sig, laga mat, överleva, som vi samlar in pengar för just el där. Och det är för att människor inte ska tappa hoppet som vi är med och samla in pengar till vårt internationella missionsarbete. För våra systrar och bröder i Syrien, Irak, för flyktingar i Libanon, i Kongoländerna, i Liberia, i Ecuador, i Pakistan, i Indien och så vidare och så vidare. Jag vill läsa episteltexten till slut. Ifrån Romarbrevet kapitel 15, vers 4-7. Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra. Så som Kristus har godtagit er till Guds ära. När allt detta börjar, räta på ryggen. Lyft upp era huvuden. Till er befrielse närmar sig. Amen. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att vi får lita på att dina ord aldrig någonsin förgår. Tack att du är den som håller hela tillvaron i sin hand. Som har lovat att aldrig överge ditt folk. Hjälp oss var och en att kunna lita på och ta emot det budskapet. Befrielsens budskap, hoppets budskap, tröstens budskap. Tack att du kan möta oss var och en, vem vi än är, vad vi var och en av oss ropar efter, vad vi längtar efter, vad det är för ord som ekar kvar som vi ropar ut i rum. Hjälp oss att bära det budskapet vidare så att vi kan vara fredsbärare, hoppbärare, nära och långt borta. I Jesu Kristi namn. Amen.